Vi ska fortsätta vår läsning av Markus evangeliet och vi har idag kommit till Markus kapitel 6, vers 14 till 29. Så vi står upp och lyssnar till evangelietexten. Jesu namn hade nu blivit känt och kung Herodes fick höra att folk sa: Johannes döparen har uppstått från de döda. Det är därför dessa krafter verkar genom honom. Men några sa att han var Elia, andra att han var en profet, en i raden av profeter. När Herodes hörde detta sa han: Johannes, han som jag lät halshugga, är han som har uppstått. Herodes hade nämligen låtit gripa Johannes och sätta honom i fängelse. Anledningen till det var Herodias, hans bror Filippos hustru. Henne hade han gift sig med. Och Johannes hade sagt till Herodes: det är inte tillåtet för dig att leva ihop med din brors hustru. Därför var Herodias förbittrad på honom och ville döda honom, men kunde inte. Ty Herodes hade respekt för Johannes, som han visste var en rättfärdig och helig man, och skyddade honom. Och när han hade hört honom kände han sig mycket osäker och ville höra mer av honom. Men en dag kom hennes tillfälle, och det var när Herodes firade sin födelsedag med ett gästabud för sina stormän och överstarna och de främste i Galileen. Herodias dotter kom då och dansade så att Herodes och hans gäster blev förtjusta. Kungen sa till flickan: be mig om vad du vill och du ska få det. Och han lovade och svor: vad du än ber mig om ska jag ge dig, om det så är halva mitt rike. Då gick hon ut och frågade sin mor: vad ska jag be om? Hon svarade: Johannes döparens huvud. Flickan skyndade in till kungen och bad honom: jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat. Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull ville han inte säga nej till henne, utan skickade en livvakt med befallning att hämta Johannes huvud. Soldaten gick och halshög honom i fängelset och kom sedan med hans huvud på ett fat och gav det åt flickan, och flickan gav det åt sin mor. Men när Johannes lärjungar fick reda på det kom de dit och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Förra söndagen så läste vi om hur Jesus sände ut sina 12 lärjungar på mission. Så de vandrar omkring, predikar, åt makt att driva ut onda andar och att hela de sjuka. Och plötsligt multipliceras Jesu verksamhet gånger 12. Och det här sätter fart på ryktet. Det har ju redan varit en hel del uppståndelse runt Jesus när han har vandrat omkring. På grund av den här missionsresan som de 12 sänds ut på, så sprider sig nu ryktet som en löpeld om Jesus. Så Jesu namn hade blivit känt på en helt ny nivå. Det sprids i vidare och vidare cirklar. Men ni vet hur det är när sånt här börjar spridas. Det blir också rykten. Folk som inte har sett varken Jesus eller hans lärjungar hör ryktet om sånt som har skett, och man lägger till och man drar ifrån en del och man har sina teorier och folk diskuterar: vad är det som sker? Och några har tankar att det här är Johannes döparen, som ju nyligen blev avrättad, som Gud har låtit uppstå. Andra tänker, nej, det är någon annan profet, någon stor gestalt som Elia, eller någon annan person som Gud har sänt tillbaka in i tiden. Så det pratas. Och man försöker förstå detta märkliga och samtidigt ljuvliga som sker. En person som går omkring med ett fruktansvärt dåligt samvete träffas av det här ryktet att det är Johannes döparen som har återuppstått. Och det är kung Herodes. Det här är varbölden i hans liv. Det är nämligen han som har avrättat profeten. Och när han nu hör det här ryktet så slår samvetet till och han säger, det är Johannes. Och han förstår ju att han själv ligger verkligen illa till. Nu måste då Markus förklara hela den här situationen. Vad är det som har hänt? Och därför så får han göra en liten utvikning och berätta den här världsberömda händelsen om Johannes döparen och hur han dör. Hela den här texten, den har som ett budskap till dig och mig, för vi kan ju förstås fundera på vad i all sin dag har detta med oss att göra. Här är en oskyldig man som halshuggs. Här är ett party som kommer av sig. Här är ondska som bara växer ut över alla breddar. Men vi som sitter här, vad handlar det här om? Vi ska gå igenom den här texten och händelseförloppet. Men det här handlar om någonting mycket mer än en viss händelsekedja i historien. Det här handlar om timing. Vad som händer när Guds agerande in i historien korsar enskilda människors vägar. Och vi lever fortfarande i samma historia. Och Gud bryter in i våra liv så att Guds agerande och vårt liv, det blir en skärningspunkt. Den här texten handlar om timing. I min bil på väg in här denna morgon, det jubel när vi kom till kyrkan. Vi fick nämligen uppleva verklig timing, sånt som man bara upplever kanske en gång vartannat år om man är med i den här församlingen. Ni vet, vi som kommer hit i bil, vi cirklar runt kvarteren för att hitta någonstans att göra av den här eländiga bilen. Och vi kom körande här. Och precis när vi kommer här framför kyrkan, så på den bästa av alla platser, precis utanför dörren, backar ut en bil och kör. Och jag kan bara glida in på bästa parkeringsplatsen. Ni vet hur det är när timing blir rätt, eller hur? Det faller på plats. Men sen vet vi också att man kan fullständigt missa. Att man missar tillfällena. Jag önskar att när du lyssnar på den här predikan, när jag ska gå igenom händelseförloppet, att du verkligen tänker dig att det står en stor spegel här framför. Därför att Markus vill att du och jag ska spegla oss i den här texten. I de här fyra gestalterna som vi kommer att möta i texten. Och vad de gör när Guds väg korsar deras väg. Så det är själva grundfrågan. Vem av de här är du? Vilket handlingsmönster har någon sorts reflex hos dig när Gud korsar din väg? När jag satt och jobbade med det här och försökte leva mig in i den här fasansfulla kvällen, så kunde jag inte låta bli att tänka på det som många av oss upplevde bara för ett par veckor sedan. Vi har firat jul, och i det här egendomliga landet så är en av de starkaste jultraditionerna att vi tittar på Walt Disney, Kalle Ankas jul. Och en stående inslag är ju förstås Lady och Lufsen. Och vi får Walt Disneys version av oskuldsfullhet, av förväntan, av kärlek och ungdomlighet. Och ni kan säkert höra sången klinga i bakhuvudet. Åh, vilken natt. En sån underbar natt. Och den texten vi har läst, det är den totala antitesen. Vi kommer rakt in i en förbannad natt. Inte av ungdom och längtan och förhoppning och möjlighet och kärlek, utan av ondska och mörker som bara tvinnas i en förfärlig spiral neråt. Det här är en natt som konstnärer har fantiserat kring de senaste 1000 åren. Konsthistorien är alldeles full av referenser till denna förbannade natt. Och man kan verkligen säga, om du inte läser Bibeln så blir du en kulturell analfabet. Och än värre, om du inte läser Bibeln blir du en andlig analfabet. Därför att den här förbannade natten, den har satt så många avtryck i vår kulturs historia. Konstnärer har förstås fascinerats av festen, av dansen, av förtrollningen och förnedringen som följde. Här är en målning av Moreau från 1876. Man har förstås fascinerats och känt avsky inför den brutala avrättningen av soldaterna som får order att gå ner i fängelsecellen. Och utan någon som helst förberedelse för profeten hugga av honom huvudet. Och det är klart, mest av allt så har ju vår fantasi förts in på mardrömsliknande spår när vi tänker på hur hela festen plötsligt dör. För det kommer in en ung kvinna med ett huvud på ett fat. Kan man tänka sig en kväll som förändras mer drastiskt än den här kvällen? Förtrollningen när hon har dansat. Och tystnaden när hon bär in huvudet på ett fat. Också i vår tid, eller närmare i vår tid, så har det här ju fascinerat. Oscar Wilde skrev en pjäs om Salome, flickan. En pjäs som när Richard Strauss såg den blev underlag för hans opera om Salome, som alldeles nyligen gick på Operan här i Stockholm. Om du inte läser Bibeln så blir du en kulturell analfabet. Och än värre, om du inte läser Bibeln så blir du långsiktigt en andlig analfabet. Händelsen fick förstås ett enormt genomslag redan i sin egen tid. Den har ju allt det som skvallerpressen lever av. Kungligheter, religion, sex och mord. Händelsen skapade svallvågor i samtiden. Vi får en hel del tilläggsinformation från Josefus, den judiska historieskrivaren. Han som ju är en av de viktigaste kunskapskällorna vid sidan av Nya testamentet som vi har till antiken och händelser i Israel. Josefus skriver ganska utförligt om den här händelsen. I sin bok om judarnas historia som han skriver mitten på 90-talet så berättar han om detta. Och det är Josefus som talar om för oss vad den unga kvinnan hette. Ni kanske noterade att i Markus evangeliet finns det inget namn, det är bara den unga flickan. Det är Josefus som berättar för oss att hon hette Salome. Josefus berättar också att händelsen tilldrog sig på Herodes slott Makaeros, som ligger vid floden Jordans mynning ut i Döda havet. En plats som i skönhet och väldighet tog andan ur den som såg det, skriver Josefus. Det är en väldig klippa med alldeles branta sidor ner på tre håll. Den är 1100 meter över havet, och på toppen av den hade Herodes den store byggt ett mäktigt palats, nästan ointagligt. Detta palats var förenat med ett signalsystem via röksignaler med andra palats som familjen Herodes hade tillgång till och som förband det ända med Jerusalem, så man kunde kommunicera mellan slottet. Här uppe på 1100 meters höjd hade man väldiga vattencisterner där man samlade upp regnvatten så man skulle ha vatten för att överleva. arkeologiska utgrävningar har grävt fram delar av fästningen. Fortfarande idag så är det flera av de stora pelarna som är helt oskadda. Och man kan rekonstruera palatset väldigt väl. Det har sett ut så här. I bottenvåningen fanns det ett fängelse. Där satt Johannes Döparen fängslad. Och sen fanns det förstås stora festlokaler. Och enligt Josefus var det här som Johannes satt fängslad. Och det var här som festen hölls. Det här var inte vilket litet födelsedagskalas som helst. Det här var en stor tillställning. Ni märker att Markus evangeliet markerar det. Herodes höll ett gästabud för sina stormän och för överstarna och för alla de främsta i Galileen. Här var hela eliten samlad. Antagligen var det festen till enbart för män. Och det kanske är delvis en förklaring för den förtrollning som sen uppstår när den unga kvinnan kommer in och dansar. Ska tänka rikedom. Ska tänka överdåd av mat, av dryck, av alkohol, som säkert inte har spelat en alldeles obetydlig roll i händelseutvecklingen. Herodes bjuder in till stor fest. Det finns fyra personer som har rollerna i det dramat som kommer att utspelas vid festen. Och jag ska försöka presentera dem en och en. Och så hoppas jag att ni tittar i spegeln och funderar på: vem är jag? Var är jag? Hur korsar Gud mitt liv? Den första personen är Johannes Döparen. Han som var Jesu kusin och som hade känt Guds kallelse att dra sig undan ut i öknen. Som hade isolerat sig, som hade levt ensam och sökt Gud. Och som hade förstått att han hade en alldeles speciell kallelse från Gud. Och han framträder sen som Jesu vägröjare. Han proklamerar att snart kommer Messias. Och han skakar om det judiska folket. Han är en profet som avslöjar synden. Ni hycklare! Och han lyckas slå igenom människors försvar. Han har en förmåga att tala om folkets synd och deras position under Guds vrede på ett sätt som folk tar emot. Och man kan fundera på så många andra som försöker avslöja vår synd som bara får en motreaktion. Vem är du? Kom här och anklaga mig. Det är någonting med Johannes som gör att hans förkunnelse går rakt igenom. Så att människor börjar erkänna den faktiska belägenheten. Varför är det så? Kanske det har att göra med just hans isolering. Han tillhör ingen gruppering. Han företräder ingen organisation. Han har inget kotteri bakom sig. Han är inte mot en viss grupp och för en annan grupp. Han är fullständigt fri. Han agerar inte å någons vägnar förutom Messias vägnar. Han är själv ärlig och ödmjuk. Så inför Messias så säger han: jag är inte värdig. Han har låtit domsförkunnelsen drabba honom själv. Han sitter inte på höga hästar och ser ner på någon annan. Jag är inte värdig. Och så talar han sant. Den synd som han avslöjar, det är verkligen sant det han säger. Och folket skakas om i sina grundvalar. Människor blir utmanade. Han talar till de religiösa ledarna och säger: ni är hycklare. Sluta med att försvara er att ni har Abraham som er fader. Vad hjälper det er om ni släpper kontakten med Gud, vandrar era egna vägar? Sluta gömma er bakom religionen. Han talar till tullindrivarna. de börjar erkänna sin korruption och säger, vad ska vi göra? Sluta ta upp för mycket skatt. Han får militären att mjukna. Vad ska vi göra? Sluta använda er makt för att förtrycka människor. Grupp efter grupp mjuknar inför Gud. Omvänder sig, ångrar sin synd, börjar vänta på Messias. Det står så här i Matteus. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av Johannes, sa han till dem. Lyssna, det är ett budskap när folk kommer ut till honom. Så här mycket smekar han dem med oss. Huggormsyngel! Vem har sagt att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga, vi har Abraham till vår far. Jag säger er, Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt i roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Och folket tar emot det. Och omvänder sig och låter döpa sig och börjar vänta på Messias. Johannes går också så långt att han identifierar personliga synder. Ni vet, kristen tro är absolut demokratisk. Alla är vi skapade till Guds avbilder. Vi är viktiga och värdefulla. Kristen tro är absolut demokratisk. Alla har förlorat härligheten från Gud. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men kristen tro är inte bara så här generell. För våra synder ser inte likadana ut. Jag behöver omvända mig från mina synder. Och du behöver omvända dig från dina synder. Och Johannes har en förkunnelse där han är personlig. Och talar om människors personliga synder. Där tullindrivarna utmanas, militärerna utmanas, religiösa ledare utmanas. Och kungen utmanas i sina äktenskapsaffärer. Och det är ju här det smäller till för Johannes. När Johannes döparen gick till rätta med tetrarken Herodes för hans förbindelse med sin brors hustru Herodias och för det mycket onda som han hade gjort, lade Herodes till allt annat också detta, att han satte Johannes i fängelse. Så alla omvände sig inte. Alla mjuknade inte. När han talade om Herodes och hur Herodes hade brutit med Guds vilja med äktenskapet, så vill hustrun Herodias röja honom ur vägen. Herodes väljer en mellan. Han sätter Johannes i fängelse. Här har vi den första gestalten. När Gud korsade hans väg, Johannes, så var han trogen. Han följde. Han lydde och han banade vägen för Messias. Det förde honom i fängelse och det slutade med att hans huvud låg på ett fat. Men han är personen som gav respons på Gud när Gud korsade hans väg. Den andra personen är Herodias. Hon var från början gift med Filippos, en av Herodes den store söner. Men det där var en verklig kaotisk familj. Herodes den store hade 10 hustrur. Och det var inte lätt för honom att skriva testamente, vem som skulle ta över makten efter honom. Och han ändrade sitt testamente en massa gånger. Ett tag var den ena sonen Filippos huvudarvtagare. Precis före Herodes död så ändrade han i sitt testamente, flyttade bort Filippos, och Antipas, Herodes Antipas, kom på första plats. Snopet för Herodias, som nu plötsligt var gift med inte arvtagaren utan med en vanlig civilperson. Filippos och Herodias lever i Rom. Brodern Antipas kommer dit. Och enligt Josefus så blir han djupt förälskad i Herodias. Han övertalar henne att skilja sig från Filippos. Hon gör det under förutsättning att Antipas ska skilja sig från sin hustru. Och så kan hon flytta från Rom till Galileen. Och så blir hon hustru till kungen. Vad jag alls ändå såg Antipas hos den här kvinnan. Jag hoppas att hon var bedövande vacker, för det finns inte mycket annat att attraheras av hos den här kvinnan. För när Johannes döparen påtalar det felaktiga i att skilja sig från sin man, att han skiljer sig från sin hustru, att de formar ett nytt äktenskap, det är inte så Gud har tänkt. Han har ju sagt att en man ska överge sin far och sin mor, hålla sig till sin hustru, och det ska vara ett kött. Så kan hon inte erkänna att hon har gjort fel. Istället blir hon förbittrad. Istället för att mjukna inför profetens röst, så bestämmer hon sig för att profeten måste tystna. Och hon vill döda profeten. Nu lyckas hon inte med det i första steget, därför att profeten har fått ett visst skydd av hennes make. Och vi kommer till det. Men det leder till att Herodias får Johannes fängslad. Så hon skiljer sig från sin första man för att leva med Herodes. Och hon blir förbittrad. Och hon vill röja så att säga sanningsrösten ur vägen. Det är också en reaktion. När Gud korsar vår väg och utmanar oss, vad gör vi av vår synd? Erkänner vi den? Ångrar vi den? Eller blir vi förbittrade och försöker tystna Guds röst, oavsett via vilken kanal den kommer, om den kommer inifrån vårt samvete eller utifrån genom en profet, eller när vi hör Guds ord eller vad det är? Vad gör vi när våra liv avslöjas? Och Herodias står ju som ett varnande exempel genom hela historien. Hon blev förbittrad. Hon vill böja profeten ur vägen. Och det slutar med att hon konspirerar till detta fasansfulla mord. En dag kom hennes tillfälle. Här har vi tajmingen. Hennes förfärliga, någon sorts ondskans tajming. Hon kunde ju ha frågat Johannes döparen, som faktiskt satt i källaren i slottet där hon bodde. Men Johannes, vad ska jag göra? Precis som tullindrivarna och militärerna. Vad ska jag göra? Det finns ju saker man har ställt till med som man inte kan rätta till, därför att det är oåterkalleligt. Men man kan erkänna sin synd, man kan ångra sin synd och man kan få förlåtelse. Hon kunde ha frågat Johannes, vad ska jag göra? Det hon frågar efter är Johannes döparens huvud på ett fat. Det var så hon tog tillfället. Den tredje personen är Herodes Antipas. Han är alltså son till Herodes den store. Det är jobbigt det här, att de, varför kan de inte ha lite mer olika namn, men så var det. Så vi kallar honom Antipas för att skilja honom från den Herodes som utför barnamorden i Betlehem. Han är den som har startat hela kedjan. Han blir förälskad i Herodias och så rullar allt det här igång. Det här får förfärliga konsekvenser för Antipas. Han skiljer sig från sin första hustru, vilket gör hans svärfar vansinnig, och hans svärfar är kung över ett näraliggande landområde. Det leder inom ett par år till att det blir krig mellan Antipas och hans svärfar, och Antipas lider ett förfärligt nederlag. Hela befolkningen skyller på vad han har gjort med Johannes döparen. Kejsaren förlorar förtroendet för Antipas. Och några år senare har han blivit förflyttad och degraderad, befinner sig i utkanten av romarriket, placerad i en liten stad i Frankrike. Det är intressant att läsa om Herodes. Han är inte förbittrad och hård som sin hustru. Nej, det står så här att Herodes har respekt för Johannes döparen. Han fattar att Johannes har rätt. Han inser. Han visste att han var en rättfärdig och helig man och han skyddade honom och sätter Johannes i fängelse istället för att avrätta honom. Och än mer, det här är ju helt, jag vet knappt vad jag ska göra av det. När han hade hört honom kände han sig mycket osäker och ville höra mer av honom. Så på slottet bjuder Herodes Antipas upp Johannes döparen för att lyssna till honom flera gånger, för han inser att Johannes har rätt. Och så möter vi en man här som vacklar, som är osäker, som är full av tvivel och som inte vågar ta ställning. Å ena sidan vet han att Johannes har rätt och att han därför borde erkänna att han har handlat fel. Han borde ångra sig och be om förlåtelse. Å andra sidan vet han att det här kommer ju kosta honom social prestige. Och han vacklar. Och han lyssnar på honom en gång och en gång till. Och han får respekt för honom, men han vågar inte ta ställning. Han vågar inte ta stegen. Han vågar inte följa sanningen. Tidningen har varit av texter om cyklisten Armstrong, som alla under lång tid har vetat dopade sig. Och nu har han äntligen erkänt det som alla redan visste. Jo, jag var dopad hela tiden, hela vägen, på alla sätt. Men nu är ju diskussionen, ångrar han det? Och det är klart, jag känner inte hans hjärta, jag kan inte uttala mig om det, men många fick ju intrycket i intervjun att han erkände, för nu gick det inte att ljuga längre. Men ångrade han sig? Hur var det med Antipas? På ett plan verkar han ha erkänt, för han ger Johannes rätt. Men på ett annat plan, han verkar inte ha ångrat sig, för att verkligen be om förlåtelse. Är det inte så med oss ibland att vi faktiskt vet vad som är rätt? Och vi kan erkänna. Men vi behöver ta nästa steg, att ångra och söka förlåtelse och få den upprättelse som Herodias, som Antipas hade kunnat få. Och som du och jag kan få. På grund av honom som Johannes döparen var en vägröjare för. Till sist, Salome. Dotter till Herodias och Filippos. Ibland har man föreställt sig att hon är ett barn. Jag tror att det är riktigare, som många konstnärer har föreställt sig, att det är en ung kvinna. Och att det är en ung kvinnas erotiska dans. Därav förtrollningen som sker under kvällen, säkerligen förstärkt med alldeles för mycket alkohol. Och därav det vansinniga löftet som Antipas ger. Vad skulle man ge det till en liten flicka på 4 år? Du ska få halva mitt rike. Men om det är en ung kvinna som just ska etablera sitt eget liv, så blir löftet meningsfullt. Salome dansar. Männen tjusas och förtrollas. Hon får löftet. Det är säkert en hyperbol, alltså en överdrift. Antipas hade inte makten att ge i bokstavlig mening halva sitt rike. Men det är ett löfte, verkligen, att be om något stort. Vad kunde Salome ha bett om? Ge mig den strandtomten så jag kan bygga ett palats. Bygg verkligen ett palats åt mig och uppkalla det efter mitt namn. Starta en akademi för konst och kultur. Bygg en idrottsanläggning i mitt namn där de olympiska spelen kan vara. Ge mig guld, silver, smycken. Hon kunde bett om massor med saker. Och så blir hon ett offer för omständigheter. Hon springer ut och frågar sin mamma, vad ska jag göra? Och hon följer världshistoriens värsta råd. Du ska be om Johannes döparens huvud på ett fat. Hade hon något val? Hon är självklart offer för omständigheter. Snacka om usla föräldrar. Men visst har hon ett val. Visst har hon också ett ansvar. Då levde Salome resten av sitt liv medveten om att hon kunde bett om vad som helst. Hon ber om någonting som tvingar henne att gå in i festsalen med profetens huvud på ett fat. Salome, vad gjorde du när Gud korsade din väg? När allting ställdes på sin spets? När du trots alla usla omständigheter fortfarande hade ett val, för det var du och inte din mamma som hade fått frågan. Vad gjorde du? Hur såg din timing ut? För var en av dem och för var en av oss, hur vi än har speglat oss i de här fyra gestalterna, så ligger ju nyckeln här i, inte i Johannes döparens domsförkunnelse, även om det är en väldigt viktig del av hans verksamhet, att han avslöjar vår synd. Själva nyckeln som gör att vi inte behöver gå härifrån deprimerade, det är ju det som allt som Johannes döparen säger syftar till. Se Guds lam som bär bort världens synd. Det fanns en möjlighet för Herodias att få börja om på nytt och lägga sin historia bakom sig. Det fanns en möjlighet för Antipas att börja om på nytt och lägga sin historia bakom sig. Det fanns en möjlighet för Salome, därför att någon har burit vår synd. Och det är inför honom som vi är kallade att erkänna vår synd, ångra vår synd, lägga hela vår historia bakom oss och så gå vidare med ett lätt hjärta, ett lätt samvete. Hur tror ni det kändes för Antipas, för Herodias och Salome? Hur såg deras kommande decennier ut jämfört med om de hade böjt knä, om de hade mjuknat, om de hade sagt hur det var? Vilken skillnad. Det är två totalt olika liv. Så här är inbjudan till oss idag. Som Hebreerbrevet säger, därför som den heliga ande säger, om ni hör hans röst idag, förhärda inte ert hjärta. Om Gud korsar din väg, ta emot honom. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi får komma med våra misslyckanden, med vår skuld, med vår synd. Och att du inte visar bort oss. Herre, vi vill böja oss inför dig. Vi vill låta våra hjärtan vara mjuka. Och vi vill erkänna hur vi har det. Och vi vill ta emot nytt liv ifrån dig här. Vi vill lägga vår historia bakom oss. Och få gå härifrån lättare på alla punkter i vårt liv. Därför att du är Guds lam som har burit bort vår synd. Tack för att vi har den underbara, fantastiska förmånen.